Åh, det är inte Svensktoppen.
Ja. Tre poäng tappar du där.
Ja, så är det.
Plats har det varit en härligt lång sittning. I radion är det bara 29 minuter, hur långa vi än gör oss. Men vi har en vinnare, det har vi ju varje gång. Och idag, oh, massor av poäng. Massor av poäng. Men en har fått flest, och det är Pia Johansson! Jag lämnar över säckvis av exotiska kryddor till vår vinnare, Pia Johansson. Tack också Erik Stern. Tack Helena Lindegren. Tack Olof Wretling.
Tack
Erland. Tack alla i publiken som har kommit hit. Tack ni som har lyssnat. Och så gör vi så här att vi ses, eller ja, vi ses, men de flesta av oss hörs igen nästa vecka vid samma tid. Ha det bra tills dess. Hej då!
Hej då!
Det var Hans Rosenfeldt som ledde på minuten, som var en repris från 2022. Efter nyheterna handlar det om genussystemet i svenskan. Klockan är nu 1.
Ekot nu. Israels militär har idag utökat sin markoffensiv i södra Gaza, det här rapporterar The Times of Israel. Enligt uppgifterna så har militären tagits in i staden Rafah för att försöka utöka en buffertzon längs Gazaremsans gräns. Militären hävdar att den har förstört infrastruktur som tillhör terrorstämplade Hamas. Nu börjar Syriens övergångsregering ta form. Bland annat så blir en kvinna, Hind Kabawat, arbetsmarknads- och socialminister. Hon blir därmed den första kvinnan i den nya regeringen. Landets interimspresident har tidigare lovat att inkludera kvinnor i det framtida samhällsbygget i Syrien. Om en timme så är det dags att ställa om klockan till sommartid, det vill säga en timme framåt. När klockan är 2, ja då blir den istället 3. Vad innebär då det?
Vi förlorar en timme sömn och det blir mörkare på morgnarna. Och just ändringen till sommartid är jobbig för många, enligt Christian Benedikt, som är en av Sveriges ledande experter på sömnforskning.
Man kanske sover lite sämre och är mer nedstämd. Och det finns faktiskt också forskning som har sett att risken för allvarliga trafikolyckor är högre. Och risken för en hjärtinfarkt kan också öka. Så det finns en samhällspåverkan och jag skulle säga en negativ påverkan.
Om man nu mår dåligt av tidsomställningen, vad kan man göra för att må bättre?
Vistas utomhus. Försök att gå upp under morgonen och exponera dig till dagsljus. Promenera till exempel till jobbet eller skolan. Allt sådana saker hjälper till att synka sig snabbare med den nya tiden.
Det sa Christian Benedikt, sömnforskare, intervjuad av Nina König, P4 Västmanland. Själv heter jag Tina Flodin, det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Om lite mindre än en timme, då ska klockan slå 2, men då hoppar vi raskt över till klockan 3 istället. För det är ju så att det blir sommartid i natt. Här och nu är det dags för språket. Jag lämnar över till Emmy Rasper.
Vi ska prata om genus i språket.
Ja.
Men vilken typ av genus?
Ja, det finns ju olika typer av genus i språket. Så att säga. Det finns ju naturligt genus som är kopplat till biologiskt eller det man kallar semantiskt genus. Men det finns ju grammatiskt genus.
Mm. Alltså, det handlar om, en del om så här, en och ett i genus.
Ja, han och hon.
Ja.
Alltså, till exempel tyska så har ju 3 genussystem. Det kan man säga han, hon, det.
Der, das, die.
Ja.
Och vad har vi då? 2?
Ja, 2 eller 4 kan man säga. Det är lite beroende på vad vi pratar om.
2 eller 4?
Ja.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om genus i språket. Men inte den sortens genus som har med könsroller att göra. Utan det är genus som har med grammatik att göra. Och som vi svenskar har 2 eller 4 av. Men vad är det ens vi behöver grammatiskt genus till?
Och det är så att grammatiskt genus har, kan man säga, har 2 funktioner i språket. Först är det att dela in ord i olika kategorier. som man gör genom olika genus då. Och sen är det att visa genom kongruens hur ord och fraser hänger ihop. Så man kan säga, om vi har i svenska till exempel, så kan man säga en liten röd bok men ett litet rött papper. Mm. Så bok är det vad vi kallar utrum, en genus, och papper är det kallar vi neutrum, ett genus.
Mm.
Så när man säger boken är röd eller pappret är rött, så ser man på formen på adjektivet boken är röd att det hänger ihop med boken.
Mm.
Så det skapar liksom samband i satser och fraser, det här med genus. Så det är en grammatisk markör.
Och olika språk har alltså olika genussystem och vissa har inte ens genus, till exempel finskan. Och det genussystem som vi har i svenskan såg inte likadant ut förr i tiden.
När det gäller de indoeuropeiska språken som vi talar om, så det äldsta systemet verkar vara att man har delat in substantiv i animata, det vill säga levande saker, och inanimata. Och de animata fick då det genus som nu är maskulinum i till exempel tyska. Och de inanimata fick det som en neutrum. Så femininum är en liten senare uppfinning.
Mm-hmm.
Så det utvecklades sen. Och sen har då många indoeuropeiska språk har den här tredelningen. Maskulinum, femininum och neutrum. Och det hade vi i svenska också. Fram till medeltiden. Mellan 1400-talet och 1700-talet så rasade det här systemet ihop då.
Mm.
Och då blev det ju så att den här två maskulinum och femininum, det blev det som vi kallar utrum, alltså en genus.
Mm.
Vi har ju fortfarande kvar det här gamla systemet när det gäller levande varelser. När vi säger pratar om en pojke så säger vi han, en flicka så säger vi hon, och när vi pratar om ett barn så säger vi det eller det. Så va.
Just det, men vi håller inte eller det är väl bara vissa specialfall när vi, alltså med döda ting, typ bord och sånt, då brukar vi ju inte säga hon eller han.
Nej, men sen finns det ju dialekter och sådana här språkrättigheter där man har behållit det. Va? Så att fisken blev då han, för det var maskulin i fornsvenska, och boken blev hon, för det var feminin i fornsvenska.
I vissa dialekter?
Ja, ganska stora delar av norra Sverige. Alltså alla ovansiljiga målen, alla de östliga dialekterna, österbottenmål, estlandssvenska och sånt här, så lever det fornsyska systemet kvar. Va?
Men du, nu påminnes jag om detta att du sa att svenskan har två eller fyra genus.
Mm, för ska du förklara det? När vi pratar om animator till exempel då. Om man har en hund så säger man oftast inte den om hunden.
Nej.
Min hund blev sjuk igår, då säger man han eller hon.
Mm.
Man säger inte den. För att det är en levande varelse, väl lite högre stående. Men när man talar om insekter och plankton och sånt, då säger man inte han eller hon.
Nej.
Så att högre stående djur, och det är liksom var gränsen går där lite oklar, det är lite individuellt, då använder vi han och hon. Och för människor så använder vi han och hon. Och sen inanimata så använder vi det då.
Mm.
Men sen när det är då saker som är inanimata, som bord och stolar och sånt här, då har vi det här systemet med neutrum och utrum, alltså den ord och det då.
Mm.
Så vi har ett system som bygger på liksom naturligt eller semantiskt genus, och så har vi ett system som bygger bara på grammatiskt genus.
Okay.
Och tittar man på såna här kartor över genus i hur det är fördelat i olika världen, så sticker ju svenska ut med det här systemet att vi har liksom ett common som egentligen betecknar gamla maskulinum och femininum, det vill säga den ord, och så har vi då neutrum, som man säger common and neuter.
Mm-hmm.
Och det systemet är inte så vanligt i världsspråk, vi är ganska ensamma om det.
Du visade mig en karta i inspelningen och då såg det ut som det var stora färgblock över flera länder som hade liknande system. Och sen så var Sverige bara en liten rosa prick där.
Ja.
I en massa rött runt omkring. Vi sticker ut i att vi gör lite på vårt eget sätt, eller?
Ja, precis. Ja. Och det gör ju att det är lite svårt ibland för de som kommer till Sverige att lära sig. För att det verkar vara helt slumpmässigt vad som är den och det.
Ja, det verkar ju jättesvårt. Det hör man ju på människor som ändå kan svenska väldigt bra men inte har det som modersmål, att det blir fel på en och ett.
Ja, för det finns liksom ingenting att hänga upp det på.
Nej. Vi har fått många genusfrågor från våra lyssnare.
Mm.
Den första kommer från Emma Asp som är med oss nu. Hej Emma!
Hej på er! Ja, alltså jag har ju en fråga som handlar om anus. Substantivet anus, för att jag satt och läste i Bret Easton Ellis bok Skärvorna.
Mm.
Då läser jag upp det. Jag hoppades bara att det skulle leda till att jag fick i uppdrag att skriva ett manus. Men det var också möjligt att det inte skulle bli så. Att erbjudandet hade varit kortlivat, ett lockbete, ett knep så att han skulle få smaka på min kuk och slicka min anus. Och trots detta väldigt explicita sexuella innehåll så fastnade jag på ett possessivt pronomen. Min.
Bra Emma, det är så vi vill ha våra språket lyssnare.
Mm.
Ja,
Ja. Du hade velat ha mitt anus, eller hur?
Ja, exakt. Mitt anus. För att det funkar mycket bättre. Det blir liksom ett smidigt, fantastiskt substantiv som man kan böja enligt konstens alla regler. Ja. Och jag gjorde också lite egna efterforskningar. Och då, oavsett dialekt, så säger mina vänner också mitt anus, när man nu säger det.
Ja, Henrik, vad är detta om?
Ja, alltså alla det här ordet anus då, dessutom manus som du också hade i citatet där, de är ju lånade rakt från latin. Och när vi jämför, kollar lite grann hur det här ser ut, vilken genusfördelning vi har. Så när det gäller till exempel bonus och tonus, tonus är ju sån här muskelspänning, då är det ju en ord, man säger en bonus. Men när det gäller manus och minus och genus, så blir det ett, va? Ett manus, ett genus, ett minus. Ja. Så att vi har både den och det, kan man säga, när det gäller de här orden. Och precis som du så har jag samma intuition när det gäller just anus, att man säger ett, att det är ett det-ord, ett neutrumord. Va? Men när jag googlar då på det här, som jag har vågat göra, så får jag, när det gäller ett anus, så får jag ungefär 3000 träffar på Google, och när det gäller en anus så blir det 207 000 träffar. Likadant mitt anus, 14 000 träffar, och min anus 142 000.
Jaha, så då, okej.
Ja, så att där är det 10 gånger vanligare att folk säger min anus. Och jag tog det här min och mitt, därför jag tänkte i läkarsammanhang så kanske man har ett visst genus. Och så, men jag tror inte en läkare ofta talar om min anus, så att säga, eller mitt anus, utan det är mer vanligt folk som gör det, tror jag då. Precis som du så känner jag, alla jag har frågat runt omkring mig, så att säga, att det ska vara neutrum mitt. Men ändå så får man den här fördelningen i Google som tydligt pekar på att det är min och en. Så det är lite konstigt, va?
Men då stämmer det också med, för att jag var ju tvungen att kolla dem med SOL som jag gör ibland. Och där står ju också att den korrekta formen, alltså inte bara den som kanske används ute bland folket, är ju en då, en anus. Och att det är ett oböjligt substantiv. Varför då?
Ja, därför att det går ju inte att böja när det anusen. Det blir ju konstigt, kan man säga då.
Det är därför
ett är
mycket bättre.
Ja, alltså vad som är korrekt och vad som är bruk, det är liksom, de överlappar ju ofta faktiskt. Så. Det jag tänkte på var ju att vi lånar ju rätt sällan in ord direkt från latin till svenska, utan ofta så finns det ett förmedlande språk emellan. Och här kan det ju vara så att det kan vara tyska till exempel. Så jag har tittat på ursprunget i latin för orden, för vissa ord då. Och sen har jag kollat vad det är i svenska och tyska och sen också franska, bara för jag tyckte det var lite kul. Och i latin så är ju anus maskulinum. Det finns också ett anus, men det betyder gammal tant. Och det är ett annat ord, så att säga, som är feminint. Men anus i alla fall är maskulinum. Ja. Och på tyska blir det maskulinum, i franska är det maskulinum. Och i svenska blir det då utrum. Mm. Och det är ju liksom vårt grammatiska genus som liksom motsvarar maskulinum. Mm. När det gäller genus så är det genomgående neutrum. Det är genus, neutrum i latin, det är neutrum i tyska, det är neutrum i svenska. Bonus, maskulin i latin, utrum i svenska, maskulin i tyska, precis som anus. Och så kollar på virus också. Och då är det neutrum över hela brädan. Liksom neutrum i latin, neutrum i tyska, neutrum eller maskulinum i tyska. Det håller på att byta genus där. Så att om vi har fått det genom tyska så stämmer det ganska bra. Och det stämmer också ganska bra med vilket genus det hade i latin från början, de här orden då.
Ja, men om jag förstår det rätt då, så är ändå den formen som man använder mest just en.
Ja, det är liksom,
och det är också den korrekta formen, alltså grammatiskt.
Det finns ju ingen regel som säger att vi ska bevara genus när vi lånar in ord från andra språk till exempel. Men ursprunget är att det är maskulinum i latin, och då borde det bli utrum i svenska.
För om vi vågar efterlysa här, vi skulle kunna lägga upp på språkets Facebook-sida just vad folks känsla är här, en eller ett anus. Ja, vi får se, eller om vi... Det kanske går. Ja. Det hade varit spännande ju.
Jag tror inte,
snälla, gör det.
Jag tror inte att man har lika mycket olika uppfattningar när det gäller orden bonus och manus till exempel.
Eller tänker att man säger en bonus
och ett manus.
Ett manus.
Ja.
Kan det vara för att det är ett manuskript?
Ja, det kan det ju vara. Va? Men manus finns också i latin, och då är det femininum faktiskt. Så i svenska har det blivit neutrum. I tyska finns inte det, utan då använder man bara formen manuskript. När vi säger ett manus på svenska så motsvarar det inte det genus det har i latin. Det borde vara utrum i svenska. men det är det inte då.
Många tankar. Emma, du har ju uppmärksammat någonting som där det fanns där, som var väldigt intressant ju.
Ja, och ja. Jag tycker också att Emma är en duktig språketlyssnare som inte bara ser innehållet när man läser, nej, utan också beaktar formen.
Men vad tyckte du om boken Skärvorna, undrar jag ändå?
Ja, alltså helt okej. Kanske att man hade kunnat ta bort kanske 200 sidor.
Det är
om jag hade varit redaktör.
Ja. Ja. Jag är helt överens med dig. Emma Asp, tack så mycket för att du skickade in din fråga till oss.
Ja, vad fint att vara med. Tack.
Hej. Har du en språkfråga? Maila den gärna till språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från en lyssnare som bara skriver att den heter P. Så får det vara ibland. Han eller hon skriver så här. Jag hörde häromdagen anglicismen identiska tvillingar och tänkte för mig själv. Det heter ju enäggstvillingar. Men när jag hörde mig säga det där i huvudet så blev jag medveten om att tvillingar kommer ju från ett ägg. Alltså borde det heta ettäggstvillingar. Jag menar, hade de kommit från en ägg så hade enäggstvillingar varit, om inte rätt, så åtminstone begripligt. Men nu kommer de ju definitivt från ett ägg. Här är alltså frågan. Vi är normalt ganska känsliga för en och ett genuset på våra ord. Och det finns ett fåtal exempel där det vacklar. Men hur kan det komma sig att man utan tvekan säger enäggstvillingar när det logiskt sett borde heta ettäggstvillingar?
Ja, jag tyckte det var en väldigt bra fråga faktiskt. Det har inte jag funderat på, så det var lite nytt för mig att tänka på detta.
En lyssnare som kan överraska dig eller får du tänka på något nytt? Det,
ja,
är
men
inte
det,
vanligt.
Det finns oerhört mycket att fundera på i språket, så det är allt för sällan som studenter ställer frågor som jag aldrig har tänkt på, även om jag har hållit på med det här i 30 år snart.
Mm.
Men i alla fall, om man tänker på det här med enäggstvillingar och ettäggstvillingar, så är det ju så att i sammansatt ord så bestäms genus av ledet till höger, det sista ledet. Så om vi till exempel har ett finrum, så är det ett slags rum, då heter det ett rum, då blir det ett finrum. Men om vi har en finrumsmöbel, då är det möbeln som bestämmer genus.
Just det, då är det en.
En finrumsmöbel. Mm. Och dessutom så, man kan inte säga ett fint rumsmöbel, eller fint rumsmöbel, det heter ju ett fint rum.
Mm.
Men det blir inte fint rumsmöbel, utan finrumsmöbel.
Mm.
Okej, så också där så är det möbler som
just
bestämmer
det.
Då.
Mm.
Och vi har inte heller pluralbedning, vi säger inte fina rumsmöbler.
Nej.
Och sen finns det en del sammansättningar där första ledet inte självt fungerar som ett eget ord. När det gäller finrumsmöbler så har vi kan ha ordet finrum, det funkar bra. Men när det gäller till exempel ingenmansland så har vi inte ordet ingenman. När vi har tvåvåningshus så har vi inte ordet tvåvåning.
Nej.
Så ledet där funkar inte som ett eget ord, liksom det första ledet i sammansättningen. Den typen av ord, alltså det första ledet, inte fungerar på egen hand.
Mm.
Där verkar det vanligast att en används även om förledet i sig är neutrum. Så till exempel om vi har glas, det heter ett glas. När man säger en glasfönster.
Mm-hmm.
Eller hur?
Det är jättekonstigt för både glas och fönster är ju ett ord.
Ja. Så och det är konstigt va? Så att det borde vara ett glasfönster. Om det liksom kongruerade med glas eller om det kongruerade med fönster. Men det blir fortfarande en glasfönster. Det finns några andra sådana exempel där det kanske är mer variation. Va? När man säger engreppsblandare, om man ska installera en sån i köket, så verkar engreppsblandare vara mycket vanligare än ettgreppsblandare.
Mm.
Man har ett enpartisystem, inte ett ettpartisystem.
Men det heter ett system och ett parti.
Ja.
Så ett plus ett blir en.
Ja, lite grann åt det hållet. Va?
Mm.
Och i enstaka fall så förekommer bara neutrum. Så när man pratar om ettbarnspolitik, men inte om enbarnspolitik. Jag har ingen känsla för det ordet, för det är så ofrekvent.
Mm.
Men man pratar om en ettörssmällare.
Mm.
Inte en enörssmällare. För det heter ett öre. Så att så när det gäller då enäggstvilling och englasfönster, andra ord av den där typen, så finns det liksom det första ledet enägg eller ettägg, det finns inte.
Nej.
Och englas eller ettglas finns inte som egna ord. Och där är tendensen att då blir det omarkerade genuset i svenska, vilket är utrum, att det blir en eller den. Alltså de tar ju upp det här i Svenska Akademiens grammatik, del 1, paragraf 26. Kan man läsa mer om man vill. Men det finns egentligen ingen riktig förklaring, tycker jag, ingen bra grammatisk förklaring, utan mer att det verkar tendensen var liksom att den genus, alltså utrum, är liksom det omarkerade i svenska.
Mm.
Och den här typen av ord så använder man det omarkerade.
Så här då, om man ska ge råd till någon som kanske håller på att lära sig svenska, så är det bättre att chansa på att det ska vara en om det är sådana här sammansättningar.
Ja.
Eller?
Ja. Och så finns det några undantag, ja, såklart. Ja. Som det alltid finns. Mm. Så det här med att språket ska vara logiskt och rationellt, ja, nej, och förutsägbart, det är inte alltid så. Oftast är det inte så, kan man säga.
Nej. Nej, men då hoppas jag att Pia har fått svar.
Ja, ett svar är det, men om det är ett bra svar eller inte, det får han avgöra, tycker jag. Ja.
Eller hon.
Eller hon.
Ja, apropå genus.
Ja.
Mm.
Gillar du att diskutera språkfrågor? Besök då Språkets Facebook-sida. Den heter Språket i P1.
Du har fått en fråga också från en lyssnare som heter Eva. Mm. Som skriver, jag var på vår arbetsplatsträff. Och den benämns ju med en, alltså en arbetsplatsträff. Men när jag pratade om den och använde förkortningen APT, blir det ett APT. Vad händer där? Har det med förkortningen att göra? Detta undrar Eva.
Mm.
APT.
Ja, arbetsplatsträff. Mm. APT. After work. AV, som man säger ibland.
Ja. Fast APT du... är väl ofta inte med alkohol inblandat.
Nej, det är, klart. Det är på arbetstid.
Jag hoppas inte, för vår förskola brukar ha APT en måndag i månaden. Ja. De måste vi hämta tidigare. Ja. Jag tror inte de.
Nej, det är klart. Jag bara sa att det är något annat man kan göra med sina arbetskamrater. Så är det AV, så att säga.
Ja.
I alla fall, om vi går tillbaka till grammatisk genus då, så kan man säga, om vi tittar på förkortningar överhuvudtaget då, så finns det rätt stor variation. Om vi har utrum till exempel, så säger man en CD, man säger en PC, en MC, en TV. Men man säger ett OS, ett VM, ett DNA, ett USB. Och så finns det variationer. När det gäller PM så kan man både ett och en. En PM eller ett PM då. Det som man brukar säga här i det här fallet, att antingen styr det oförkortade ordet, det vill säga att det är oförkortat, om det är liksom en motorcykel så blir det en MC.
Ja, det stämmer ju just det fallet då. Ja,
ja, ett världsmästerskap, ett VM.
Ja.
Det funkar ju bra då. Mm-hmm. Eller så blir det neutrum, därför att bokstäver i sig är neutrum. Man säger att ett A, ett B, ett C. Okay. Man säger inte en A, en B och så vidare. Några som tar upp det här lite mer detalj, det är den här lilla skriften som heter Myndigheternas skrivregler, som man kan lägga ner på nätet, som ska styra myndigheternas språkbruk. Sidan 57 tar de upp detta här då. Under rubriken är förkortningen T-ord eller N-ord.
Mm.
Och då står det så här att man låter det oförkortade uttrycket avgöra om förkortningen blir T-ord eller N-ord. Då tar de upp då en MC, en PC, ett PS, vårt UD, för det heter ett departement, en TV, som då ska vara för, enligt dem en förkortning av televisionsapparat. Så det heter en televisionsapparat.
Det är många som säger det.
Så att det är väl de två sakerna som styr då. Alltså det oförkortade ordet eller att det är bokstäver.
Men två regler då kan man i alla fall hålla i handen.
Ja.
Nu har vi varit inne mycket på då hur genus påverkar substantiv, man vill säga. Men genus kan ju också blandas i hur adjektiv beter sig.
Absolut. Mm.
Det ska vi prata mer om nu.
Mm.
Ja. Och nu ska vi ha med oss en lyssnare, och det är Britta Ahlström. Hej!
Hej! Jo, jag har en spaning som jag gärna skulle vilja testa mer. Och det är detta som handlar om ändelse på adjektiv. Man pratar om bortgångne eller äldste och så vidare.
Mm.
Och i min värld så är det helt kopplat till kön, att det används för män. Och jag tycker att jag har noterat att det har blivit vanligare i formellt talad svenska på sistone. I min värld så tänker jag att vi försöker anpassa språket till att bli mer könsneutralt snarare. Och då vore det ju mer rimligt att gå över till den neutrala A-ändelsen.
Mycket spännande. Och det kanske du kommer säga, Henrik, men så att alla är med, så regeln är väl så, precis som Britta var inne på, att alltså käre med E är till manspersoner.
Ja, det har varit så i alla fall.
Ja, och kära.
Är till andra.
Ja, alla och kvinnor. Ja. Okej, vad har det hänt något här, Henrik?
Ja, alltså det här är ju rester från ett fornsvenskt system. Alltså i äldre svenska fornsvenska så böjdes det här, vad vi kallar adjektivattributet, också i grammatiskt genus då. Men bara i bestämda nominalfaser, så heter det den lille pojken och den lilla flickan. När det var obestämt form så blev det ju liten i båda fallen. En liten pojke, en liten flicka. Så där ser vi liksom inte någon skillnad på.
Nej.
Så, utan det är bara bestämd form som det här framgår då. Och ganska länge så levde det här systemet kvar också med ord som inte hade då semantiskt eller naturligt genus, alltså som inte var animat. Alltså man tar den lilla fisken och den lilla boken, därför att fisk var maskulin och bok var feminin i äldre svenska. Mm-hmm. Och det gör man på många håll fortfarande, att man har en känsla för det här. Men i standardsvenska och de allra flesta varieteter så försvinner det här systemet. Det blir liksom inte levande riktigt och folk tappar känslan för det. Och det ersätter A, det här E-et. Så istället för att man säger den lilla pojken så blir det den lilla pojken. Och det har liksom spritt sig och nu används den liksom allmänt. Så, men, och därför får det här E-et då, så en del äldre språkbrukare har en känsla för det, att det är maskuliner. Som till exempel Britta här då, som ställer frågan. Men andra ser det kanske mer bara som en äldre och kanske finare form på något sätt. Någon slags prydnad kan man säga. Mm. Och det är ungefär lika samma öde som pluralböjningen har fått. Att en del tror liksom att äro är bara en finare form av är. Och ser liksom inte att det är en pluralböjning. Utan kan säga han äro eller jag äro.
Just det.
För man tycker att det är bara en lite finare äldre form.
Det låter lite tjusigt och gammalmodigt. Ja.
Man kan säga att i många fall är det så att när gammal grammatik som har förlorat liksom sin grammatiska betydelse blir ett slags prydnad, dekoration i språket då. Och så återvinns det. Istället då för att vara en grammatisk markör så får du en markör för att det är hög stil eller arkaiskt eller gammalt eller fint då. Och det här är en ganska känd process. Och med ett ord som kommer från biologi så kallar man det exaptation.
Vad säger du om det, Britta?
Ja, men det var ju också en bra och tydlig förklaring, tänker jag. Det är ju lite tråkigt då. Jag reagerar ju mest på den här könsaspekten, att just i det enda fall som jag har kommit på där, det traditionella språket, den neutrala versionen är den kvinnliga. Ofta säger den manliga den neutrala versionen. Men i just det här fallet så är det ju den kvinnliga formen som är neutral.
Ja, eller
den
omarkerade formen, för den formen används ju både för gamla feminina och gamla neutral. Mm. Så att säga. Mm. Så att det här är den manliga som sticker ut, så hade den manliga formen anpassat sig kan man säga och fallit bort.
Britta Ahlström, jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.
Ja, men det har jag.
Vad bra. Mm.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack själv.
Hej då. Mm. Sista frågan kommer här, den är från Monica. Hur har genus i språk utvecklats och blivit så olika? Jag bodde en gång med två vänner som pratade portugisiska respektive litauiska och de konstaterade att samma ord nästan alltid hade motsatta genus i den andras språk. Har genus i språk alltså ingen koppling till något upplevt kön? Det känns ju märkligt som svensktalande att en tallrik eller en dörr skulle vara feminin eller maskulin. Och så sa någon till mig att i svenskan är en både maskulin och feminin artikel. Stämmer det och har det i så fall en gång i tiden varit två olika ord? Detta undrar Monica.
Mm. Det är ju intressant det här med portugisiska och litauiska att det är olika genus. Men då skulle jag gissa så här liksom, att om man har ordet kvinna så är det feminin i både portugisiska och litauiska.
Mm.
Och man eller pappa eller är då förmodligen både maskulint i båda språken.
Ja.
Utan det som skiljer är ofta sådana ord som inte har något naturligt genus, alltså inget biologiskt, semantiskt genus. Som till exempel en gaffel.
Ja.
Vilket genus det får skulle kunna vara oklart av. Så att när det gäller då döda föremål och abstrakta saker, sånt som till exempel ånger eller vad som helst, liksom tid, så är det ju ingen som säger att det är ett särskilt genus. Utan där är det ju ganska, verkar det vara ganska slumpmässigt i olika språk vad som blir maskulin och feminin om man nu har det systemet. Va? Det kan vara ordets form, det kan vara andra saker som påverkar. Då. När man har det här tregenussystem, så till exempel då, så har man ju då maskulin och feminin och då delar man in då som har naturligt eller biologiskt eller semantiskt kön i maskulin och feminin. Och sen så andra ord då som inte är animata, det blir lite slumpmässigt kan man säga då.
Mm. Och det är slumpmässigt i olika språk och då kan det naturligtvis också bli motsatt.
Ja, så nu har jag gjort en liten, nu finns det olika språk, till exempel tyska, isländska, älvdalska och spanska. Så har jag gjort en liten tabell här, får man se då.
Mm.
Och det är just gaffel på tyska, det är femininum, det heter die Gabel. Isländska, älvdalska och spanska så är det maskulinum. När det gäller sked så är det maskulinum, det heter der Löffel på tyska. I de andra språken är det femininum. När det gäller kniv då.
Nu är vi på besticktemat kan man säga.
Mm. Besticktemat här. Ja. Då heter det das Messer på tyska. Neutrum. Mm. I alla de andra språken är det maskulinum.
Okej. Okay. Men det tyska skiljer ut så här då på alla tre besticken du har nämnt.
Ja, men sen kan man titta på andra ord som bro till exempel. Det är die Brücke på tyska och det är femininum i isländska älvdalska, men på spanska så är det maskulinum.
Okej.
Okay. Om vi tittar på gardin, då är det maskulinum i der Vorhang i tyska. På isländska älvdalska så är det neutrum, så det heter ett gardin. Och på spanska så är det femininum. Och tittar vi på träd så är det maskulinum i tyska och så är det neutrum i alla de andra tre språken. Så att, som man ser här liksom att det finns liksom inget system att träd till exempel har ett och samma genus i till exempel tyska, isländska, älvdalska som ändå tillhör den germanska språkgruppen. Men också i spanska så är det neutrum då, precis som i isländska, älvdalska så här skiljer tyska ut sig. Sånt där. Då kan det ju vara liksom att det finns grammatiska system i tyska till exempel så alla, de flesta ord som slutar på ung, die Sicherung och sånt här. De är femininer, så det är ordets form som bestämmer genus på något sätt.
Mm.
Och så kan det finnas andra liksom system som reglerar detta. Va? Men utifrån sett så ser det ganska slumpmässigt ut.
Men och sen skrev vi Monica här också det där bara om att någon sa till mig att i svenskan är en både maskulin och feminin artikel.
Ja.
Är det rätt eller? Det var...
Ja, det stämmer ju för att maskulin och feminin som vi hade i fornsvenskan har ju smält ihop till utrum. Och då har vi en.
Va? Just det. Och men... ett är en neutrum då. Eller?
Ja, och det har vi levt kvar. Men man säger inte att det är olika ord. Även om det uttalades lite olika i fornsvenska så att det maskulina hade ett längre en. Så att det var liksom mer ein med dubbelt en.
Ja.
Och den feminina var ett kortare en. Men det har liksom smält ihop. Och dessutom sa man inte att det är olika ord utan det är olika böjningar av den bestämda eller obestämda artikeln. Då. Så att det var mer böjningsformer.
Okej.
Än olika ord.
Så nu har vi pratat om det svenska genussystemet och hur det fungerar i en del andra språk som till exempel tyska. Men Henrik, du sa i början här av avsnittet att det finns ju flera olika typer av genussystem i olika språk. Finns det något genussystem som sticker ut?
Ett exempel på ett intressant genussystem som fått mycket genomslag i språkvetenskapen är Diabal, ett språk som tas i Australien. De har fyra genus.
Okay.
Det första genuset handlar där samlar man män och de flesta djur. Och eftersom fiskar är djur så har man också fiskeredskap i den. Det andra genuset är kvinnor och farliga saker, som eld till exempel.
Ja,
ja. Också fåglar.
Okej, okay, kvinnor, eld och fåglar. Mm.
För att fåglarna är andar efter döda kvinnor.
Mm.
Och så har man två farliga fiskarter också i det genuset.
Okej.
Okay. Okay, för att de går in bland farliga saker.
Ja,
just
det. De är mer farliga än fiskar. Ja.
Ja, och sen så det tredje genuset är ätbara växter.
Mm.
Och det fjärde är allt annat.
Okej, okay, bra uppdelning.
Mm. Mm. Så att, och det är ganska känt, det finns en lingvist som har undersökt det. Liksom, så det finns en bok som heter Women, Fire and Dangerous Things.
Ja, mycket bra. Jag har lärt mig mycket om genus. Och du har jättebra tips också på vidare läsning om man är intresserad.
Ja, det finns i både Svenska Akademiens grammatik och det finns också lite annat i myndigheternas skrivregler och sånt här.
Mm.
Och sen har jag faktiskt också hittat en väldigt trevlig artikel som är skriven på engelska som handlar just om genus i olika språk. Vi kanske kan lägga ut den på vår sida som en länk.
Mm. Det gör vi. Mm. Du mejlar den till mig, jag lägger ut den, så går man in i appen Sveriges Radio Play och så letar man sig fram till språket och det här avsnittet och då kommer det ligga en länk där.
Ja.
Om man vill läsa en engelsk artikel som är väldigt intressant om genus.
Ja.
Det blir kul.
Mm.
Henrik Rosenqvist, tack för idag.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och är det så att du älskar det här, då vill jag att du ska veta att det finns en massa fler avsnitt av Språket att lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Där kan du till exempel lyssna på avsnitt om prepositioner, tempus, pronomen och en massa mer. Vi hörs snart igen.
I upplagan av Språket som vi hör imorgon måndag på förmiddagen, då ska det handla om tid och hur man undviker förvirring när man talar om tiden. Det är bland annat apropå att vi i natt går över till sommartid och skjuter fram klockan. Men under den här sista skälvande halvtimmen av vintertid för den här säsongen ska vi hinna med ytterligare ett program. Familjehemligheten hör vi om en halv minut. Men först lite om filosofiska rummet.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Varför har känslan blivit så viktig? Vad gör det med oss? Och vilken roll spelar känslorna i politiken? Lyssna på Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid i appen Sveriges Radio Play.
Klockan 17 har vi Filosofiska rummet här idag söndag. I familjehemligheten nu möter Gunilla Nordlund Ingrid. Som tonåring längtar Ingrid efter ett syskon. Men en dag avslöjar hennes mamma att hon har en syster som ingen vågat tala om.
I ett skrynkligt kuvert i byrålådan hittar Ingrid ett fotografi.
Det var en bild på en flicka som var väldigt lik mig, men jag såg ju att det inte var jag. Och en bild på en man som jag aldrig hade sett förut.
När hon frågar sin mamma vem de är så ber hon sin dotter att sitta ner. Det är något hon måste berätta. Om ett val mellan en kärlek och ett barn.
Det går inte att sätta sig in i den situationen och beställa inför det valet.
Du lyssnar på Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Det här är, alltså det här är, förstår du, det här är min mamma när hon var 17 år. Det här är när jag är 17 år. Och det här är min mormor när hon var 17 år. Det här är min mormors mor när hon var 17 år.
På samma uppslag.
Ja, visst är det roligt.
Vi är hemma hos Ingrid i hennes hus på en ö på östkusten.
Men det där är min mamma, hon var bara 17.
Hon är vacker.
Ja, hon var vacker, min mamma. Hon var känd för att vara väldigt välklädd och snygg. Hon var mån av sitt yttre.
Och visst är hon vacker, mamman på bilden. Inget skvallrar utåt om hemligheten hon bar på under hela sitt liv. Och som den här berättelsen handlar om.
Jag är uppväxt i ett gruvsamhälle i Västerbottens inland. Min mamma var hemmafru och min pappa jobbade. Och som barn kunde man röra sig fritt ute i skog och mark. Och jag lekte ute jämt. Och det var kallt på vintrarna och sådär. Så att jag tycker att jag hade en väldigt lycklig uppväxt fram till jag var 10 år. Då dog min pappa helt plötsligt. Han fick en hjärnblödning. Och det här gjorde ju att hela min värld kastades omkull. Både för mig och min mamma. Jag hade ju inga syskon heller. Utan jag var enda barnet. Sen när pappa dog så var min mamma väldigt, väldigt ledsen. Och jag kom ihåg hur jag skulle vara den här duktiga flickan och trösta henne. Så när mamma grät så sa jag, mamma, klappa om henne. Och sa, det här, det kommer att ordna sig. Och mamma, hon lät mig trösta. Och jag fick bli vuxen alldeles för tidigt. Jag slutade leka med dockor och mamma började jobba efter ett år och jag skulle klara mig själv, elda i pannan i källaren på vintern och laga mat själv och sådär. Så det kanske inte var så bra. Men i grunden hade jag en lycklig uppväxt. Det var mycket hos morfar och mormor och sådär. Jag var ju ett efterlängtat barn. Och jag har förstått, jag minns väldigt lite av min pappa. Men alla säger det att jag var hans ögonsten. Han älskade mig jättemycket. Och jag har ju saknat en pappa genom hela min uppväxt, kan jag säga. Det har varit jobbigt att se min mamma så ledsen. Och hon har aldrig kommit över min pappas död.
Mamman träffar en ny man och familjen flyttar. Men efter 2 år så tar förhållandet slut. Mor och dotter flyttar igen och Ingrid har hunnit fylla 16 när hon en dag går igenom en byrå i det nya huset.
Och en dag när jag letade efter någonting i någon låda så hittade jag ett stort brunt kuvert. Och jag hade nog sett det tidigare men inte brytt mig om det. Men jag öppnade kuvertet och i kuvertet låg det bilder på en väldigt stor bild på en man som jag aldrig hade sett. Och bilder på en flicka som, hon var lik mig men det var ju inte jag. Så att jag gick genast ut till mamma och frågade, men vem är det här? Det är ju inte jag. Och då så sa min mamma att ja, det här skulle jag ju ha berättat för dig för länge sedan. Men du har en syster, en halvsyster. Jaha, och jag blev ju jätteförvånad. Var bor hon någonstans och... Varför har hon inte bott med oss? Alltså frågorna hopade sig och jag vill träffa henne.
Mamman berättar att hennes halvsyster är bortadopterad och har en ny familj som bestämmer. Så hon ringer för att fråga.
Så hon ringde och min mamma, jag kände inte igen henne riktigt när hon ringde. Hon fick något underdånigt i rösten och jaha, nej, jag förstår. Och ja, nej, ja, det var ju tråkigt. Så jag förstod att de ville inte att jag skulle träffa henne.
Hur gammal var du?
16 år var jag då. Och jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket på det här. Att jag måste ju få se henne åtminstone. Så jag var ju den här duktiga flickan som skolkade från skolan och lyftade till Umeå.
Själv?
Ja. Alltså, jättetokigt. Jag förstår inte hur jag kunde göra det. Men jag var så nyfiken på henne. Så jag kommer ihåg att det var februari och det var jättekallt och råkallt så där ute. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Men det stannade en långtradare och jag hoppade in där.
Och din mamma visste ingenting?
Nej, mamma visste ingenting då. Och jag har aldrig berättat det för henne. Inte, hon vet inte om det. Visst, nu, mamma lever ju inte längre, men hon fick aldrig reda på det här. Men jag hoppade av i Umeå i alla fall och letade mig fram till. Jag hade fått reda på att Kristina, då min syster, jag säger syster, fast hon är bara min halvsyster. Hon jobbade i en skoaffär i Umeå. Så att jag letade mig fram till den där affären och jag såg ju direkt, det där är min syster. Jag såg det redan genom skyltfönstret när jag kom. Hon var lång och smal, precis som jag, fast hon var ljusare och hon hade samma liksom, långa fingrar och så. Så jag tänkte, jag går in och låtsas titta på skor. och jag gick där och tittade på skor, men jag tjuvlyssnade på henne hela tiden när hon pratade med kunderna. Hon lät väldigt trevlig och glad, men jag tyckte ändå att hon hade något vemodigt i ögonen. Så efter ett tag så tänkte jag, nej, jag måste ju gå ut. Jag kan inte vara kvar här längre. För jag fick ju inte ta kontakt. Hur mycket jag än ville så fick jag inte. Och jag ville ju vara till lags. Jag var ju den här lydiga flickan som skulle göra som man blev tillsagd. Så jag gick ut på gatan igen och jag kommer ihåg, jag kände mig så tom inombords och ledsen att jag inte fick ta kontakt. Och
det här att du inte fick ta kontakt, det berodde på att din mamma då hade sagt det?
Ja, det var Kristinas adoptivmamma som inte ville det. Så att jag ville ju inte stöta mig med henne.
Ingrid får bara se sin halvsyster på håll. Men nu berättar hennes mamma om vad det var som hände den där gången hennes syster adopterades bort. Ingrids mor växte upp under enkla förhållanden i Västerbottens inland. Föräldrarna hade ett litet jordbruk och familjen fick kämpa för att klara sig.
Det var ganska kärva villkor. Det var hårda vintrar och man fick jobba väldigt hårt. Morfar slet i skogen på vintern och mormor hon mjölkade kor och sådär. Så det var ganska tuffa förhållanden och man var religiös förstås och det färgade jag så mycket då. Så att hon nog lämnade ganska tidigt den här miljön och sökte sig till Stockholm och utbildade sig till tandsköterska. Det var väl inte så vanligt på den tiden. Men i alla fall då, det här var ju under kriget och då så tjänstgjorde min mamma på en tandklinik inom försvaret då. För då var ju många låg ju inkallade där uppe i Boden. Och hon jobbade som tandsköterska där uppe och träffade då den här mannen som blev Kristinas pappa. Och det var ju tänkt att de skulle gifta sig. Alltså de förlovade sig och det var tänkt att de skulle gifta sig. Men så fick min mamma reda på att han hade varit otrogen. Och slog upp förlovningen. Och då visste inte hon att de var med barn. Det kom fram senare. Men det var ju abort, det var ju inte tillåtet på den tiden. Annat än om det var fara för moderns liv och så vidare. Så hon jobbade ju då. Fortsatte jobba till dess att det började synas på henne att hon var gravid. Då fick hon sparken. Alltså kvinnor på den tiden fick inte jobba när man var gravid. Och då blev det så svårt för henne att hon var ju tvungen att försörja sig. Vad ska hon göra? Så hon sökte sig hem igen till sin mamma. Men hon fick inte komma hem. Därför att det var så skamligt att bli gravid och inte vara gift. Så att hon blev portad från sitt eget hem kan man säga.
Bedragen och gravid och utan vare sig arbete eller bostad stod nu Ingrids 23-åriga mamma ensam i världen.
Så hon visste inte vad hon skulle ta sig till. Hon var ju tvungen att försörja sig. Och på den tiden så var det vanligt att man, antingen fanns det så kallade mödrahem dit ogifta kvinnor fick ta sin tillflykt. Eller också så kunde man jobba som någonting som heter obemärkt. Och obemärkt betyder osynlig. Och bara det tycker jag är, ja jag tycker det låter så hemskt. Då fick man anställning i en familj och man fick bo där och man fick äta där mot att man tog hand om hela familjen i princip. Barn och städa och så istället. Så hon åkte till Stockholm igen då och fick anställningen som familj och fick bo där. Och så födde hon Kristina och har en ganska besvärlig förlossning. Men då tar min mormor henne till nåder som det hette då. Så hon fick komma hem till den här stora bondgården där. Och vistas där, hämta krafter och så vidare. Så att hon fick bo där då. Så det var ju bra att hon fick komma till hem igen.
I mammans barndomshem kommer dottern Kristina till världen 1946. Och samtidigt får mamman kontakt med en man hon varit bekant med tidigare.
Och de börjar brevväxla med varandra och sen så småningom träffas de och de blir kära i varann och så, ja. Och han vet ju om att Kristina finns och han har ingenting emot det, tydligen, då. Så att det var tydligt, skulle inte vara några problem tydligen, utan de gifte sig och flyttade in hos hans svägerska på andra våningen i det huset. Men med tiden så blev han tydligen mer och mer avvokt inställd till Kristina. Och det var till slut blev det så att min pappa ställde ett ultimatum att du får välja mellan Kristina och mig. Och det måste jag vara. Ja, det går inte att sätta sig in i den situationen att beställa inför det valet. Idag skulle man kanske ha valt barnet, jag vet inte, men det skulle jag ha gjort.
Så din mamma valde då att adoptera bort?
Ja, det gjorde hon. Kristina var 3 år när hon adopterades bort. Så Kristina minns ju alltihop. När hon packade sin väska, en liten röd kartongväska med en docka i och ett ombyte. Och när hon gick upp för backen då och sa adjö till sin kompis där som var 15 år som brukade ta hand om henne. Hej då, Kleje. Nu ska jag flytta, sa hon när hon gick.
1951, året efter att Kristina som treåring adopterats bort, så föds Ingrid, ovetande om att hon har en halvsyster. Och det kommer att ta nästan 40 år innan Ingrid och Kristina till slut får kontakt.
Då ringer telefonen och jag svarar och då säger en röst: "Hej, jag heter Kristina och jag är din halvsyster." Jag blev ju tyst och sa: "Ja, hej." Jag tappade nog målföret lite grann. Och så Kristina fortsatte att berätta: "Ja, jag vet ju att du finns och jag vet att min mamma finns och jag har tagit kontakt med din mamma. Jag ska komma till Stockholm och gå på kurs. Är du hemma då?" Om en vecka eller vad det var för någonting, jag kommer inte ihåg exakt. "Absolut, jag bodde i centrala stan och vi bestämde att vi skulle ses."
Och sen träffades ni?
Ja. Det dröjde bara en vecka så hade vi bestämt att vi skulle ses. Så då kom, jag visste vilken tid de skulle komma och så helt plötsligt ringer det på dörren. Och så precis ögonblicket innan jag ska öppna så tänker jag så här: undrar hur de ser ut. Jag hinner bara tänka allting. Så öppnar jag dörren så står hon där. Hon är jag känner ju igen henne från det hon var drygt 20. Det här är lite ljusare håret, ungefär samma längd som jag och lite ljus och lite vemodig i ögonen och händerna. Vi har väldigt lika händer, långa fingrar och sådär. Han ser allt det där när hon stod där.
Jag sökte upp henne på hennes adress. Jag var modig som gjorde det.
Kristina, Ingrids halvsyster.
Gick upp till henne och ringde på dörren och där stod hon. Min syster. Ja. Sen minns jag gick ut och åt. Och pratade och pratade och pratade. Och det känns så bra att känna. Jag har en syster. För jag har alltid saknat syskon. Alla mina kompisar hade syskon. På 40-talet var det ju stora barnaskaror. Så jag fick en syster.
Du visste ju om hela tiden att du var adopterad.
Ja, jag minns ju när min mamma åkte iväg med mig och gav bort mig. Hon ville ju inte ha mig. Jag var ju inte ett önskat barn. Vad kallar man det på den tiden? En oäkting var jag. Jag frågade ju mamma som sagt flera gånger om det här. Nej, det fick vi inte röra i. När mamma och pappa dog, då gick jag till pastors expedition och talade om vem jag var och ville veta mitt ursprung. Då fick jag reda på att jag hade en syster och min mamma bodde i Övik. Och min pappa är död, det vet jag, min riktiga pappa. Så en vacker dag på jobbet tog jag mod till mig i affärsmässig ton. Ringde upp min syster. Och sen ringde jag upp min mamma. Och min syster, hon visste ju om mig.
På bordet framför sig har Kristina ett vältummat fotoalbum från sina första år i livet. Innan hon adopterades bort som treåring.
Här var ju när jag kom till mamma och pappa. Det här är ju från den tiden. Och det är hemskt att min mamma blev bortskickad till Stockholm när hon var gravid. För det var ju en skam. Hon var inte gift. Det är hemskt. Och jag glömmer aldrig när jag väntade mitt första barn. Vi var i Italien då. Och när vi då kom hem, jag grina och jag skrek i förtvivlan. Jag ska aldrig lämna bort mitt barn. Det var hemskt och kom allt det här hemska tillbaka igen. Så jag har varit rädd om mina barn.
Vad sa din biologiska mamma då när du ringde henne? När dina föräldrar hade dött?
Hon var som en kall människa. Hon sa väl som ingenting. Jag trodde att jag skulle ha någon känsla för henne, men det hade jag absolut inte. Det var dött. Och jag vet att hennes man inte ville ha mig. Det berättade min mamma. Att hon fick välja mellan barnet eller mannen. Hur man kan ge bort ett barn, det kan jag aldrig förstå. Det går inte att förstå. Jag kommer aldrig förstå det.
Och det sorgliga var ju att min mamma aldrig kunde ta till sig Kristina. Hon hade stoppat undan henne så mycket så att hon var ju med upp till Umeå flera gånger och hälsade på och så vidare. Men hon var väldigt som avstånds, eller man kände att hon omgav sig med någon sorts kom inte nära mig för mycket. Och Kristina ville ju ha så många svar. Varför adopterade du bort mig och så vidare? Och min mamma svarade, hon svarade inte.
Fastän ni ställde raka frågor.
Det hjälpte inte, hon svarade inte. Hon bara knäppte igen och tittade bort. Och man kände bara att avstängt, inga mer frågor. Och det tror jag beror på dels att hon kunde aldrig sörja klart att min pappa hade dött. Och sen tror jag det här att adoptera bort Kristina, det har satt fullständigt outplånliga spår i henne. Och att då bara stoppa in det någonstans, det tror jag gör en väldigt... Hon gjorde sig själv väldigt illa, upplever jag. Tyvärr, jättetråkigt. För hon blev en bitter och ensam person på slutet av sitt liv.
När jag träffar dig nu så här, så du är ju verkligen inte bitter. Men har det här påverkat dig på något sätt?
Ja, det här är ganska hemskt att säga egentligen. Men det har påverkat mig på det sättet att jag har sagt så här att jag vill aldrig bli som min mamma. Och då menar jag bitter och avståndstagande och ensam. Jag och mitt yrkesval speglar säkert det också, att jag har jobbat med människor och jag har hela tiden strävat efter att inte bli... Min mamma var väldigt fördömande och jag strävar efter att inte vara fördömande. Jag vill vara öppen och social och inte bli bitter, vad jag än drabbas av. Jag vill inte bli som min mamma. Det är hemskt att säga, men så är det.
Men sen tänker jag, hon är ju en kvinna då som är född på 20-talet.
Ja.
Och det var en helt annan tid, andra villkor. Ja.
Och det är ju svårt, det är ju alltid svårt när man själv är uppväxt i en tid av... Jag menar, på tonårstiden när man... peace, love and understanding var förhärskande. Och det skulle vara fri kärlek och det var liksom en helt annan värld. Och jag protesterade, jag var lite modsbarn, så här, protesterade mot mycket. Och det är klart, det hade väl säkert med min dåliga relation till henne att göra. Så att det är väl alltid så generationer emellan att man har kanske svårt att sätta sig in i hur det faktiskt var i en tidigare generation. Men det har ju ökat min förståelse för det. Och jag kan liksom se på henne i ett annat ljus.
Du är inte arg på henne?
Nej, jag kan inte vara arg för det skulle förpesta för mycket så att säga. Jag måste acceptera att det blev som det blev. Jag kunde inte göra någonting åt det då när jag som 16-åring förbjöds att träffa henne. Det kunde jag inte. Det var den tiden var på det sättet.
Du har lyssnat till Familjehemligheten.
Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
Nu börjar humlorna synas, men när är något som förändrats visar ny forskning. Och om skådespelaren Gabby Stenbergs okända passion för humlesurr. Hon spelade in timmavis och konstruerade till och med ett musikinstrument där man kunde spela med humlesurr. Men om du tänker att humlor bara är gulliga får du tänka om. Deras liv innehåller häpnadsväckande grymheter. I senaste Vetenskapspodden, i appen Sveriges Radio Play.
Från humlor är ju inte steget så långt till pollen. Och pollen, det handlar faktiskt kropp och själ om i nästa timme. Eller snarare pollenallergi som väldigt många människor är drabbade av. Och då, när kropp och själ startar, ja då är klockan 3. För nu är det dags för oss att skruva fram klockan en hel timme. Det har blivit sommartid i och med detta nu.
Och först i Ekot om